Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 27 september. Francesco Totti fyller idag 45 år. Men vad gör det så här dagen efter en derbytorsk mot Sarris Lazio? Ja, då är det inte mycket att sitta och guppa med att Totti basta 45. Thomas Wilbacher.
Framförallt så ska man väl som vuxen aldrig hålla på med födelsedagar överhuvudtaget. Alltså, jag är så ruskigt trött på det. Sen är det lite kul att uppmärksamma fotbollsspelare som vi gör. För att då kan vi ju prata om dem. Som till exempel Francesco Totti. Vad gör han ens idag? Har han någon roll i något sammanhang? Eller, alltså det blir ju lite sådär när man inte bor i Italien. Då missar man ju alla reklamer och liksom allting som händer runt om fotbollen. Massmedia så att säga, även om jag läser alla sporttidningar. Men det kan ju mycket väl vara så att han finns i andra sammanhang som inte har med sporten att göra väldigt mycket, och det kan ju räcka för honom just nu.
Nej, men alltså den väldigt luddiga typ rådgivarrollen han hade under Monchis korta brief i Roma har ju nu blivit degraderad till en ännu mer luddig typ ambassadörroll, va?
Nej, men han måste väl vara oerhört inkompetent, va? Som, alltså i en klubbledning, men ingen verkar vilja ha honom. Alltså så här, erfarenhet, vi pratade ju om det. Alltså erfarenhet kommer du ju en bit på såklart, och att du har verkat inom fotbollen, varit en av världens bästa fotbollsspelare. Det är såklart, det blir lättare att jobba inom fotbollen efter det. Men är du inkompetent så hjälper det inte.
Ja, men jag skulle nog inte liksom vilja slå fast här att han är inkompetent. Jag tror snarare att det kanske handlar om att Totti är ju så pass stor i Roma och för Roma att det går liksom inte att ge honom någon halvdan roll. Sen så med det sagt så tror inte jag att det behöver bli bra för att man ger honom nycklarna till hela jävla huset och att han tar plats bakom ratten och ska styra och ställa till 100%. Det jag säger inte att han sitter på den kompetensen att det kommer bli bra, men jag tror lite som med Paolo Maldini att det var ett par år där det fanns liksom ett märkligt vakuum mellan honom och Milan, att vad fan ska inte Maldini in i Milan, och att det kanske var liksom att nu får vi svaret på varför det tog sån tid, att när Maldini väl ska in i Milan, ja, men då ska han in på liksom toppdog-positionen.
Innan du säger för mycket, lägg ner.
Ja.
Alltså Totti är inte Paolo Maldini. Alltså,
nej, jag
fan,
säger inte att,
jag säger inte
att Totti är Maldini. Jag säger att han på liknande sätt.
Nej, du ska inte likna någonting. Nej, det har ingenting med någonting att göra. Han är Francesco Totti.
Jag liknar honom inte vid Maldini. Jag liknar caset.
Nej, caset är ingenting med Maldini.
Jo, det måste vara på något slags liknande sätt, så att eftersom Totti har den särställning han har i AS Roma så är det ingen idé och det kommer inte bli bra att
ge
honom någon slags halvmesyr till roll.
Jo, men det är klart det finns en liten puff av det, men,
ah, men, en liknelse.
Men alltså, det är Francesco Totti, då har för fan hängt med lite. Så,
ja.
Alltså, hallå, det susar lite i skallen, det vet du väl också.
Jo. Ja. Visst, bra. Men jag tror fortfarande...
Du tror att han har en stor framtid inom fotbollen som direktör.
Jag tror att Totti kan försätta Berg med sina knivskarpa, genomtänkta beslut och en jävla tydlig hand som pekar med hela armen. Nej, jag har inte gett upp.
Nej.
Jag har inte gett upp så här dagen efter torsk mot Lazio i derbyt. Jag har inte det.
Nej. Ah, ja. Det är tidigt på säsongen och allt vad det är. Men du, jag tänker så här, det är måndag. Folk känner den här labrittsommaren, fast samtidigt då, höstbrisen som kommer in. Känner att det är någonting på gång liksom, det börjar bubbla här nu. Champions League går in i andra omgången. Det är mycket som är roligt med fotbollen, och då är det också mycket som händer, så det gäller att hänga med. De här måndagsepisoderna som vi spelar in får också fungera lite summerande och i vissa fall också vara lite informativa. Och då tänker jag att många har missat vad som har hänt på fotbollsplanerna, i alla fall delvis. Och därför är det viktigt med tidigt svep.
Mm. Nej, men det är bara att kasta loss och trampa gasen i botten här.
Säga det till dem som kanske inte hinner lyssna på hela avsnittet, så finns ju Svepotto som en egen liten podd där man bara lyssnar på svepet i någon minut, så får man lite koll. Vi kör i alla fall.
Vi ofta får påminna vår superproducent Kim Wirsén om att publicera.
Skoja inte. Nu kör vi, Kimpa. Visslan kan du hitta.
Har du
i alla
publicerat
fall.
Svepotto också, Kimpa? Visst fan. Mm. Ja, kommer.
Kommer. Här kommer i alla fall så vissla. Och vi kastar oss som sagt in i hetluften direkt och summerar helgen i Premier League. Hur hanterar Europalagen rotationer och truppdisponering när det nu ska spelas fotboll var och varannan dag? Men till Pep Guardiola får man väl ändå dela ut någon slags guldstjärna efter en stor kukseger på Stamford Bridge. Gabriel Jesus sköt segern till City, som får några harmoniska dagar innan avresa till Paris. På tal om staden i nordväst förresten, Manchester alltså, Ole Gunnar verkar ha det fortsatt svårt med kontinuiteten. Torsk och mållösa på hemmaplan. Up the Villa! Liverpool då? Bräntan borta, skandinavisk prägel, nykomling, Pinny! Och allt det där. Skulle väl bli en enkel resa? Icke! Brentford gav sig aldrig, tog visserligen ledningen men var sen tvungen att kvittera två gånger. 3-3 roterades backlinjen bort. Va? Var det andra linan? Är det inte jävligt dålig luft där inne? Ventilationen av? Nej då, syrerikt och hela ordinarie backlinjen på plats. Men 3 i prutten mot Brentan. Aj, aj, aj. Vidare noterar vi seger för Everton mot Norwich, kryss i Watford Newcastle, 2-2 Leicester Burnley och en sen vändning för West Ham borta mot Bielsas Leeds till alla wise guys som tagit sikte på Jack Potters glädje. Avslutningsvis välkomnar vi Arsenal in i matchen. 3-1 mot Spurs väger tungt, riktigt tungt. Och på tal om renässanser hörni, Raul, Rally! Jimenez. Jag kände hur en tår rann ner för min vänstra kind när min gubbe, den alltid så fina och älskvärde mäxaren, avgjorde för Wolves mot Southampton. Welcome back. Vi stänger England och tar oss till Italien. Jajamensinga, Juve är tillbaka på vinnarspåret. Glasliraren Dybala tillbaka i boxen så att säga. Betyder kanske lite huvudvärk för Allegri, men för vår stolta Västerortpojke är det glada news va. Dybban utgick i den 22 minuten och det är efter att han gett i Bianconeri ledningen. Dejan stod sen för en stor match och kan nog räkna med mycket speltid framöver. 3-2 blev det hur som helst mot Sampdoria. Ni har väl inte missat att något stort håller på att hända i Firenze. Uppenbarligen har man äntligen träffat rätt under sommaren och i helgen klarar man sig till och med utan den nya stjärnan, den smått otroliga Nico Gonzalez. Har man Dusan Vlahovic, näst bäst ung nia bakom Håland ni vet, så kommer man långt. Lilla fina 1-0 på pittiga Dacia Arena och Laviola flyger. Det är annars, som vanligt, mycket snack om randigt och huvudstadslag, men alla, inklusive mig ska sägas, verkar ha glömt bort Napoli. Efter en otroligt övertygande prestation mot Cagliari summerar man nu 6 raka segrar i ligan. Och stadens son, ja, han har äntligen blivit vuxen och flyttat hemifrån. Han bär sitt Napoli så som han stundtals faktiskt bar Italien i somras. Det går inte att inte älska Lorenzo Insigne. Han gör lite som han vill, men framförallt så leker han fotboll. Otrolig spelare, som numera alltså till och med drar bort medspelare som ska giddra och joddla med domare. Hur som helst, på tal om randigt, Inter fick bara med sig kryss mot Atalanta. Och jag säger bara för jag förväntade mig mer. Milan däremot är fortsatt obesegrade. En något roterad elva visade moral och löste segern på sydspetsen av Liguriens långa, vackra kust. Il Derby della Capitale då, som du pratade om Gustav. Som du och jag förutspådde blev det chansrikt och fartfyllt. Sagnolo tog hela härligheten i handen och muckade som De Rossi brukade göra med Lazio-publiken. Harmoniskt? Ja, det är det inte i kassa. Sagnolo. Lazio däremot roffade åt sig alla 3 poäng och jag vet inte med er. Men jag känner i alla fall starkt för Maurizio Sarri som bara pinkar ner den ena stortränaren efter den andra. Han knallar sin egen väg och det är så jävla mysigt att vara åskådare när Maurizio Sarri har ett fotbollslag. Slutligen, lite information från Genoa. Nya amerikanska ägare är ett faktum, och trots att det inte riktigt räckte hela vägen mot Hellas Verona så knallade nog i Rosso Blu nöjda hem från Luigi Ferraris i lördags. Det var fritt inträde och fest i Marassi, och det, ja, det har fan inte hänt sen Sundsvall brann. Från coachade derby igår mot Djurgården, ligger så därför röstade jag lite så här. Från övriga Europa tycker jag det är värt att notera klar seger för Barcelona, där hela anfallsligan fick känna på nätet. De Jong, Depay och Ansu Fati. Allt positivt tas emot med öppna armar i Katalonien. Sossarna bara vinner, visserligen utan Alex Isak, men ändå. Känslan är att de verkligen har etablerat sig som ett topplag numera. Atletico Madrid då? Torsk mot ruskigt svala Alaves utan Gigi. Och jag vet inte. Det borde göras mer mål. Det kan vi i alla fall samtliga ändå konstatera. Mål kanske Real Madrid borde gjort mot Villarreal, men samtidigt i deras läge så tar man en 0-0 under rotationstiden mot Villarreal utan att jaga upp sig. Hade ju varit totalt onödigt. Vi avslutar med några ord om svenskarna i Europa. Eller några ord. Jag kanske ställer frågan istället, för jag har ganska dålig koll. Hur är det egentligen, Gusten? Vilka flyger? Jag har riktigt dålig koll på den här säsongsinledningen. Alltså jag snackar Holland, jag snackar Belgien, jag snackar Tyskland och så vidare. Du kan väl berätta, du sitter ju ändå i landets enda Europastudio. Och du vill inte höra att Foppen har gjort straffmål i helgen. För det har alla koll på. Jesper Karlsson, Starfelt, vad händer? Ta den skägget, Augusten!
Nej, men Starfelt lever och frodas ordinarie i mittlåset i ett Celtic som kanske inte har börjat så där kanon den här säsongen. Starfelt hade ju en jättejobbig inledning på sin tid där, med hade väl någon självmål i något Europakval och det var torsk mot Rangers tidigt i Old Firm. Fille Hellander knoppade ju in 1-0 där för någon månad sedan. Så att det är väl ingen kanonstart på Starfelt. Jesper Karlsson har väl gjort både 2-3 mål här senaste matcherna för AZ i Holland. Koffe Olsson, där går det lite trögt. Man tänkte ju i somras, både du och jag, när han till slut lämnade Krasnodar och ryska Premier League, att vad blir det nu? Vad blir det för jävla pang nästa steg i karriären? Landar in i Anderlecht och så känner man, vad är det som händer här? Och det är väl lite det som har präglat hans tid hittills i lila vitt. Han kanske har varit superbra, det har i alla fall inte nåtts några rubriker hit om att det har gått kanon. Så att där verkar det vara ganska svalt. Gabriel Gudmundsson är väl annars den svensken som har liksom haft mest raketsäsong hittills, i och med att han då gick ganska så anonym från Groningen till franska mästarna Lille, rätt in i Champions League, har ju fått speltid i ganska många ligamatcher, startade väl någon här nyligen, och det är väl inte orimligt att han spelar Champions League-fotboll redan i veckan, så att det är väl någonting värt att notera. Annars är det ju som du är inne på, det är ganska tuffa tider. Vigge sitter bänken bakom Varann i United, Gigi får någon halvlek här och där i någon midweek-rotation, Alex Isak skadad, Albin Ekdal tillbaka här efter skadefrånvaro i Samp med lite kortare speltid i några matcher. Sen vet du fan vad vi har mer. Viktor Claesson ångar väl på borta i Krasnodar. Pallar man inte ens kolla upp, men man vet ju att han tuggar på.
Ja, ja. Det är vanligt jävla gnugg där borta.
Ja, Emil Kraft satt på bänken här mot Watford, precis som Ken Sema. Robin Olsen har spikat igen mot Derby i Championship. det är väl alltid något med sig.
Jag känner bara liksom sen när Alexander Isak inte flyger, det igen har blivit bänkad, gjorde visserligen en bra match nu i helgen mot Sampdoria när han kom in. Men ändå, Zlatan skadad, alltså våra topp svenskar. Ex-Forsberg kanske ska sägas då. För han har ändå varit ruskigt fin i säsongsinledningen. Så det liksom känns som att svenskarna bara...
Men har han varit ruskigt fin?
Du
drar så jävla stora
växlar.
Men såg
du helgen? Jag har sett två matcher. Helgen och den andra. Hur jävla många fler matcher? Jo, Champions League också.
Du är ju Jesse March största beundrare, i och med att du har sett två matcher. På de två matcherna har Leipzig 10-0 och flyger ju satan. Men alla andra matcher har de typ torskat.
Nej, tre har jag sett. Helt ärligt. Alltså handen på Bibeln här.
Ja.
Jag har sett 3 matcher Leipzig. Och jo, men... i de matcherna så har Emil Forsberg sett fantastiskt ut.
Ja, det var väl helt ärligt så där mot City. Det får vi väl ändå.
Ja, men det är City man möter. Så utifrån de givna förutsättningarna att man möter världens bästa lag.
Ja visst, typ... det är inte Hertha Berlin.
Nej.
Så att, absolut, så, det köper jag.
Totalt sett på 3 matcher, fantastiskt.
Håll med om att du har en otroligt skev bild av Leipzigs säsongsinledning.
Jag tycker ändå, och det får du fan tillstå, att 3 matcher på, hur många spelade totalt i ligan? Är 5, 6 matcher va? 2 matcher i ligan plus en Champions League. Du vet, det är 37% alltså. Och då,
det räcker för att göra en korrekt bedömning,
ja,
menar du?
Oh ja. Det räcker för att jag ska kunna konstatera fantastiskt.
Nej, men annars är ju den stora liksom positiva grejen, och det säger väl någonting om någonting var vi är just idag 27 september med våra svenskar där ute, att den mest glädjande liksom rubriken från helgen är att Paulo Dybala har skadat sig.
Ja. Ja, men du förstår vad jag menar. Jag vill ju åt någonting här när jag pratar om svenskarna. Det var så jävla upprymt med alla svenskar ett tag, tycker jag. Också givetvis boostat av att våra toppsvenskar liksom flög.
Och ja, inte kanske minst... framförallt boostat av den där Spanien-insatsen.
Ja, exakt. Jo, men jag tänker typ så här i våras eller är lite... längre perspektiv sådär, att fan, våra 99-00 liksom är ute i Europa, Svanberg, Isak och så vidare. Men nu har jag liksom inte fått någon feeling under den här säsongsöppningen att det liksom flyter på för svenskarna. Det var bara en notering, det kanske kommer flyga vad det lider. Jag vet att Svanberg, de torskade ju visserligen, jag sa inte det svepet, men de åkte ju på däng va, i helgen. Såg du det eller?
Kosta på för Arnautovic att hålla på och missa straffar.
Ja, men samtidigt så här, släpper man in 4 så kanske inte spelar så jävla stor. Då kanske inte Arnautovic straffmissar som ska pratas om. Liksom.
Ja, men fast
mot
vadå?
Empoli borta liksom.
Jo, men sätta straffen och gå upp i en 2-1-ledning kontra att 10 minuter senare ligga under med 2-1 mot ett hungrigt nykomlings-Empoli.
Jo, men uppenbarligen
det är
en
jävla kostsam straffmiss.
Jo, men om det ändå... Ja, det är klart det är kostsam. Och eventuellt så hade det kunnat sett lite annorlunda ut. Man kanske hade fått en poäng. Men sett över hela matchen...
Annorlunda. Så är det,
jo, men så här, sett över hela matchen. Empoli gör 4, Gustav. Ja visst, ja, 2-1. Men alltså Bologna är inget lag som deffar hem 2-1 i en tidig ledning. Alltså det hade inte hänt i den här matchen. Det hade sett likadan ut alltså. De hade inte ändrat sin matchplan. Det hade blivit många mål.
Fan vad du bara behöver skärver idag för att slå fast helheter.
Jo, men alltså, så här, det är en öppen matchbild. Den kommer fortsatt vara öppna. Bologna släpper in kassan, de kommer släppa in mål i den här matchen, alltså oavsett om han missar eller inte. Jag menar bara alltså, att poängen kan inte vara att han missar straff. Poängen måste ju vara att de släpper 4.
Nej, jag sa inte att poängen var att Arnautovic missar straff. Jag sa att det var en kostsam straffmiss, för det är väl klart som fan att en match hade tätt sig väldigt,
ja, men jag tror, nej, men i det här fallet ibland så ter sig matcher väldigt annorlunda beroende på vad som händer de första 25 minuterna. Men just i den här matchen så var den dömd att bli en öppen matchbild hela vägen för att Bologna spelar på det sättet de gör. Alldeles oavsett om de är i ledning 2-1 eller ligger under. Punkt.
Okej,
det var inte mycket mer att säga för dig, för där satte jag punkt helt enkelt. Svanberg kom in i halvlek, ska sägas.
Ja, precis. Man trodde ju att han hade liksom skjutit till sig en plats i den där startelvan och ytterligare förtroende från Mihajlovic efter det matchavgörande målet där midweeken, men icke!
4 virken i den här fighten, ska sägas, utöver att det står 4-2. Så att folk verkligen förstår vilken typ av matchbild. Liksom det började i högsta tempo och fortsatte hela vägen in i 90 minuter. Och jag har suttit och klickat överspel tillsammans med Olan så många gånger. Så jag vet att den här matchen, det hade kanske blivit 4-3 Bologna. Alltså resultatet kanske hade varit liksom åt Bolognas håll. Men det hade varit den här matchbilden i 90 plus tillägg.
Otroligt ändå att vi landar i Empoli Bologna efter den här helgen som första fight. Men så kan det få vara ibland.
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av våra underbara kaffeälskande vänner på Lavazza. Ni vet, den italienska pansarkryssaren på kaffets mörka, spegelblanka och perfekt rostade hav. Fan vad hon älskar att säga det där.
Och den här gången så skulle vi vilja öppna era ögon, öron och sinnen ytterligare. Det är nämligen så att Lavazzas kaffe nu finns som aluminiumkapslar. Vad detta är ingenting mindre än en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Aluminiumkapseln bidrar nämligen med netto noll CO2-utsläpp. Pratar alltså koldioxid. Och det är inget mindre än fantastiskt. Förra gången vi hörde så berättade jag lite om nykomlingen, the new kid on the kaffeblock, Crema e Gusto. Otroligt gott för övrigt, det måste jag bara säga. Men ni är givetvis med på att även Tierra, va? Qualità Oro och Qualità Rossa, min favorit, också finns som kapslar. Och ja, Qualità Rossa, vad finns det egentligen att säga om detta kaffe? Jag tror att ni förstår hur många koppar som dricks här på Kungstensgatan varje dag, varje vecka, varje månad. Vi älskar Qualità Rossa. Denna 50-åriga ikon! Och vi har inga som helst planer på att sluta dricka den de kommande 50 åren också. Så är ni med? Ja, men det antar jag. Lavazza erbjuder alltså sitt fantastiska kaffe i alla möjliga olika former nu också. Aluminiumkapsel som funkar på alla kapselkompatibla originalmaskiner med nät. Och noll koldioxidutsläpp. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och hörni, för er passion och innovativa inställning till era produkter som gör livet härligare för oss kaffeälskare. Vi är denna vecka sponsrade av nlyman.com. Älskade, fina nlyman som ser till att dressa Sverige. Man blir ju så otroligt fin, det vet jag. För att jag ser Dicken, Fimpen, Kimpen och Gusten varje dag. Och de strosar runt i kläder från nlyman. Och det jag kanske tycker är härligast av allt med nlyman, det är att man mer eller mindre kan blunda och peka på sajten. För att de har gjort urvalet. De har tagit in kläder som är snygga från en massa olika balla, coola, snygga varumärken. Ralph Lauren, J. Lindeberg, Parajumpers, Gant, Nike, Calvin Klein, Levi's och så vidare. Så när de har valt ut kläder från de här varumärkena så har de såklart valt ut russinen ur den stora kakan. Det är hur mycket snyggt som helst. Och så passa på nu att köpa overshirts, jackets, perfekta övergångsplagg nu när det ska bli lite kallare. Det finns fina rutiga enfärgade likor där man kan matcha med en polo eller en hoodie. Och så löser man kyliga morgnar och kvällar. Koden! Ja, för det är ju det ni är mest intresserade av. Jag vet det. Sluta snacka. Ge oss koden bara. Toto 20! 20% rabatt på allt! Men det gäller bara nu. Liten tid till. Så passa på. Stay stylish and fit! För det är vi. Vi säger stort tack till Enelyman för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jag skulle bara säga det angående svenskarna här och den liksom dagsfärska temperaturen och febern vi tar på dem. Mm. Jag såg här i morse Johan Kücükaslan fortsätter med sin serie Landslagsstjärnan där han träffar högprofilerade svenska landslagsspelare. Senaste avsnittet då, Ponne som under uppmärksammade formen här för... Nej, han tackar i och för sig... Han är väl högst aktuell i landslagssammanhang.
Jo, men vad är nästa steg i hans lilla reportageserie? Är det att åka hem till Brolin eller?
Träffa Marcus Lantz som stängde dörren till landslaget för 24 år sedan.
Stängde dörren för 24 år sedan, Marcus Lantz är här.
Det hade varit så jävla
mäktigt. Det
får ju
vara en jävla ordning på den där reportageserien. Han kan ju inte åka hem till avdankade svenska landslagsspelare. Det är ju pinsamt.
Vi kan väl skicka den programidén till Kücükaslan här live. Att i nästa avsnitt vill vi se Kücükaslan ringa på hem hos Marcus Lantz för att ta itu med den där. Du stängde dörren till landslaget utan att du hade blivit uttagen på över 2 år för snart 24 år sedan. Nu tänkte jag att vi en gång för alla skulle reda ut det. Det hade varit så jävla oväntat briljant tv från Kücükaslan och landslagsstjärnan. Men det jag skulle landa i alla fall var då att jag såg här nu på morgonen Kücükaslan träffar Ponne som pratar om att det inte är aktuellt att göra en snabb comeback till landslaget trots att
du är inte välkommen Ponne, så du behöver inte fundera på det.
Har vänts upp och ner här på sistone.
En gång svikare, alltid svikare.
Dels då att Marcus Danielsson har hamnat återigen då i något slags Kina-vakuum med pausad liga. Han håller igång med Djurgården, det är karantärsregler hit. Han ska åka tillbaka till Kina Kina dit. Filip Helander dras med skador. Granen har ju tackat för sig. Och ja, där bakom så är det ju liksom namn som nämns där Pontus Jansson givetvis bara hade blåst om på innefil och gått raka vägen in i startelvan bredvid Vigge. Men han säger då att nej, det kittlar inte längre med landslaget och jag har tagit mitt beslut och jag kommer stå fast vid det. I dessa svallvågor så nåddes jag i helgen av att Frans Brorsson sträckte upp handen och sa: jag hoppas att Janne överväger mig här. Jag vet inte riktigt hur jag ska liksom tackla den intresseanmälan från Frans Brorsson. Det finns ju liksom objektiva parametrar i det här, att han spelar i ett av Sveriges bästa lag, att han spelar Champions League-fotboll. Alltså det är väl klart att det finns hårda fakta som rättfärdigar att man är sugen. Men jag blir orolig om det liksom ligger någonting konkret i det här. För skulle Fralle Brorsson rida rätt in i mittlåset här bredvid Vigge, då, det om något är ett jävla nedslag på hur snabbt det svänger kring landslaget och dess mående.
Men Starfelt måste väl rimligtvis gå före, va?
Alltså, ja, alltså, det är väl klart att Starfelt och Jocke Nilsson,
ja, jag menar,
det är väl två namn som är de två som kommer slåss om den här platsen.
Det är där vi landar, alltså. Jag vet inte. Ja, jag tycker mer och mer liksom att min fråga till dig om svenskarna ute i Europa blir mer och mer en bra fråga ju längre det här programmet lider.
Alltså, du blir mer och mer deppig, känner du?
Ja, jag blir mer och mer deppig och jag tappar mer och mer framtidstro ju längre det här landslaget lider. Vi får snart pumpa igång jag och min Jan här och bara så jag får lite puls kring liksom svenskarnas framtid.
Ja, och det är ju
jag såg också att pojka 06 landslaget torskade med 6-0 mot Norge.
Aj, det är det sista jag vill veta en sån här måndag morgon.
Ja, men du vet ju BP 06, va, som åkte land och rike. De åkte fan Europa, världen runt och erövrade storlag efter storlag. Det var PSG och det var Milan och man kunde följa alltihopa på YouTube liksom. Jag tänkte shit, alltså, vad är det för mega gäng som kommer här? Så såg jag att men givetvis då, jag tror att det var 6 i startelvan. De spelade 2 matcher mot Norge. Ena spelade de 2-2. Den andra matchen torskade de 6-0 och det är liksom jag vet inte.
Vi kan väl trösta oss med att på den där nivån, alltså P15, det är första landslagsåret. Det är inte speciellt stora växlar.
Det är ett tecken, Gustav.
Man behöver dra av sånt där.
Det är ett tecken på någonting att torska 6-0 Norge.
Ja, jo, visst, kanske. Men vad fan, det är landslagsvecka först om 2 veckor. Janne tar ut sin trupp om någon vecka. Vi kan börja oja och noja oss då. Vi släpper status Sverige för tillfället. Går tillbaka in i fotbollshelgen som varit. Ska vi ta oss till Stamford Bridge där jag tycker att du summerade det kort och koncist men också väldigt slagkraftigt. Manchester City står ju för en jävla insats mot det Chelsea som kanske imponerat allra mest av samtliga lag den här säsongsinledningen, inte minst defensivt. Och visst, Tuchels lag såg ju väldigt trygga och bekväma ut återigen i sitt låga försvarsspel. Man är ju otroligt solida runt egen box. Men Manchester City åker ju till London här och verkligen stämmer i bäcken. För det som har varit ändå lite tveksamheter med den uteblivna nian som aldrig kom in, lite småskavanker på Kevin De Bruyne, Sterling och så vidare, Foden, en del spelare som inte har kommit in i säsongen på bästa sätt. Det var en mållös 0-0 här mot Southampton. Ja, men man har ju undrat liksom så här, hur är det egentligen ställt med Manchester City? Ska det vara motiverat med jättefavorit odds på de ljusblå som titelsegrare? Men den här insatsen i lördags, alltså den var riktigt, riktigt imponerande.
Ja, det var den. Det var så mycket som imponerade, men jag tycker alltid liksom, i den här typen av prestationer så är det någon slags tyngd som jag imponeras av. En självklarhet att den här matchen kan man sluta på ett sätt. Och det är den som jag kanske ibland har saknat lite med Manchester City i de stora matcherna. Det fanns en jävla tyngd alltså.
Sen går det ju inte att komma ifrån att man i en sån här match också ser att City saknar en spelartyp som Lukaku eller Haaland eller så, någon spjutspets som kan dra iväg i uddamålsledning själv och stänga matchen.
Som drar bara iväg behöver, på egna små räder. Ja,
som bara behöver en boll i djupet eller en passning snett inåt bakåt för att sätta dit det där 2-0-målet så att man kan defilera med lite lugn och ro. Det blir ju trots allt bara seger med ett mål här. Det blir lite andan i halsen och lite smått liksom panikslaget sista minuterna. Och det där kommer väl straffa sig i en del matcher. Man tappar 2 poäng mot Southampton till exempel just för att man inte har den där kliniska avslutan som behöver en chans för att göra ett mål. Så att det kommer vi ju se fler gånger, men överlag alltså spelfilosofi, spelsätt, insats kollektivt mot motståndarnas diton, så var det ju ett Manchester City som visade alla som tittade på att visst, Chelsea, Liverpool, kanske något lag till kan vara med och hota och kommer vara där och bråka om den här ligatiteln länge och väl, men hej, vi ska fortfarande gälla som favoriter.
Nej, men absolut. Och jag menar, fan, så här långt in på de här erorna. Jag menar, det är inte början på en era. Det finns väldigt lite att ifrågasätta med de här lagen som har haft tränare under långa perioder. Liverpool hade ett mellanår förra året, men också väldigt mycket och skapat av skador. Vi ser att visst, de släpper in 3 som jag säger i svepet, och trots att man har ordinarie backlinje, det är väl lite raljerande också. Det kommer att vara en bra säsong för Liverpool. De kommer att slåss om titeln, det är ingen snack om. Så visst kan man göra mellansäsongen, det har väl Pep Guardiola också haft, men överlag så, ja, men jag tycker att så här, det räcker med den här säsongsinledningen för att konstatera att det blir en kamp om titeln och att City och Liverpool är med. Sen får vi se, Chelsea borde vara där också.
Ja, absolut.
Men med Chelsea, för att göra det här till någon slags tes om saker och ting, så är de ändå i början av Tuchels era. Så att så här, då, vi har inte sett allt än. Vi har sett allt med City och Pep Guardiola. Vi har sett allt med Klopp och Liverpool. Vi vet hur det ser ut när svackorna kommer. Vi vet hur de tar sig ur svackor. Vi vet vilka spelare som steppar upp när det blåser och så vidare. Alltså Chelsea, än så länge, allting fantastiskt. Och de kan vara sämre än City under 90 minuter. Det är inga konstigheter. Man kan fortfarande bara gilla Chelsea, tycker jag. Det finns inga annat att göra. Men det kommer komma någon svacka. Hur tar man sig ur den? Hur ser det ut? Vilka spelare är det som bär laget när det går tungt? Det är bara, förstår jag menar? Alltså det är skillnad på Chelsea, City och Liverpool.
Absolut.
Det finns fler garantier i City och Liverpool.
Samtidigt så tycker jag att man ska bläddra lite i kalendern här vad gäller Chelsea. För att nu har man Juventus på bortaplan här i veckan i Champions League. Man tog en 3 mot Zenit i första matchen. Alltså jag fortsätter dundra på då om att vissa lag får vara tacksamma över tillfället man möter Juventus. Jag tror att Chelsea möter Juventus på ett ganska så bra sätt här nu. Det är precis efter att Dybala har klivit av skadad och inte kommer vara med. Man har ändå börjat ordna upp det lite i ligan. Man tog en 3 mot Malmö i första. Jag tror att Chelsea, lite uppretade efter den här City-torsken, åker till Turin som rättmätiga favoriter med goda chanser att lämna med 3 poäng. Och står man på 6 pinnar efter 2 fighter i Champions League-gruppen, ja, men då kan man ju fullt fokusera på det ligaschema som väntar. Och det är alltså i tur och ordning Southampton hemma, Brentford borta, Chelsea hemma, Southampton hemma i ligacupen. Det är Newcastle borta, det är Burnley hemma. Jag tror att Tuchel och Chelsea kommer springa ganska rent här kommande månad. Att man efter 6 poäng då i Champions League, förutsatt att man slår Juventus här i veckan, eller i alla fall tar
jag
en
förutsätter pin. Jag
inte det. Nej, men jag tror inte Chelsea torskar den här matchen i alla fall. Då tror jag också att det kommer ett väldigt lägligt dubbelmöte med Malmö i omgång 3 och omgång 4 för Chelsea parallellt med det här. Så att här och nu, 27 september, så säger jag att inte förrän den 20 november riskerar Chelsea att tappa en poäng i Premier League.
Nej, men det jag lite menar. Jag känner inte garantierna. Jag känner inte att de tar poäng och att de inte förlorar mot Juventus. Det är enkelt att konstatera att Juventus har haft en sur inledning. Allting stämmer inte. Man har fått Dybala skadad. Det är lätt att se Chelsea poäng i det här mötet. Men det är för kort tid för att jag bara liksom ska skriva in det. Alltså jag skulle inte bli förvånad om Juventus bara vinner den här matchen.
Nej, men tydligt att du får en garanti från mig. Chelsea förlorar inte mot Juventus och sen så går de rent hela vägen fram till och med 6 november i Premier League. Sätter vi punkt där så kan inte Thomas säga någonting mer om det. Kort bara, håll oss kvar.
Vet du vad, Gusten?
Nej.
Jag känner att jag vill ha ett litet bett på detta.
Okej.
Okay. Ja, alltså vad är det du säger? De förlorar inte mot Juventus och de går...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De förlorar inga matcher heller fram till... Eller de går rent, sa du. De vinner alla matcher fram till...
De förlorar inte mot Juventus.
Och sen går de rent.
Och sen så tar de alltså, nu ska vi bara räkna här. 1, 2, 3, 4, 5. 5 raka i Premier League.
Boosta jag, Betsson. Nej, men det är helt ärligt. Det är bara att boosta upp den här fort alltså. Och så ska jag gå in och spela.
Ja,
det,
bra.
Det är inga konstigheter.
Hörru du, på tal om stora insatser. Arsenal slår ju Tottenham igår på ett sätt i en match som sannoliken kan vara kanske inte en vändpunkt mot ära och berömmelse och Champions League-strider och ligabucklor. Men fy fan vad Arteta behövde den där.
Ja, helvete. Det visserligen mot ett jävligt dåligt Spurs. Ska vi säga det bara, Gusten?
Verkligen, alltså. Jag pratade lite med Fantomen igår kväll om det där och undrade hur många expected points hade Tottenham under de första 3 omgångarna som de alltså vann med 1-0 gånger 3 och tog 9 poäng. Och så satt Ola och räknade med alla sina verktyg där och deras expected points från de 3 matcherna var 3,1. Så att ta 9 poäng på de 3 matcherna, det kanske för vissa oinvigda låter lite så här halvflummigt och skevt och lite svårt att förstå. Men det är en otrolig utdelning att få 9 poäng på 3 matcher när man har expected points 3,1. Och det är de tre segrarna som fortfarande liksom, ja, men bygger Tottenhams säsong. De står på 9 poäng, de har 3 raka torsk här nu. De har gjort 4 mål på 6 matcher. Det har ju sett för jävligt ut. Kane, jag vet inte alltså, vad det är för skugga av sig själv. Jag vet inte riktigt vad Nuno vill spela för anfallsfotboll. Ja, det har ju varit otroligt krampaktiga insatser. Och då har de här 3 torskarna, ja men... Alltså, det är ju snarare insatser som är representativa för Tottenhams säsongsinledning än de där 3 vinsterna inledningsvis. Och att igår åka på den här snytingen och smäller mot just Arsenal i ett North London derby på det sättet. Nej, det var T-korsning för båda lagen här, känns det som.
Ja, tveklöst. Men alltså, jag vet inte hur högt vi ska värdera Arsenals seger. Det är bara det som är svårt. Nu vill jag inte förminska den. För nu har Arsenal... utstått så jävla mycket skit under så lång tid. Så att de ska väl bara ta den här segern och vara nöjda och vi ska hylla dem för deras insats. Men jag ställer mig ändå frågan jag måste göra det, liksom, hur mycket den är värd. Vad är det för Spurs de möter? Var slutar Spurs i ligan den här säsongen? Det är skillnad på att vinna med 3-1 mot liga 5:an och liga 12:an eller vad det nu är.
Absolut, samtidigt så tror jag inte att man kan på något sätt
underskatta.
Det
är väl alla segrar är bra segrar liksom.
Jo, alla segrar är bra segrar, men jag tror att den här segern är ännu bättre än väldigt många segrar i och med att Arsenal gör det, men kanske framförallt det laget man har på banan igår. Alltså det är Smith Rowe och Saka som gör två av målen. Det är med nyförvärv på plats i form av Tomiyasu, Ramsdale i mål, Ödegård som har köpts loss 100%, han är med från start och har Ben White i mittlåset. Alltså det är ju ett Arsenal som igår med den här segern, med insatsen, med resultatet mot den här motståndaren ingjuter en jävla massa mer framtidstro och hopp om att det faktiskt finns en morgondag och att det här är på väg åt rätt håll och att det kan faktiskt bli någonting bra av det här.
Exakt.
Snarare än vad segrarna mot Norwich och Burnley gjorde. Det var ju snarare bara vi måste bara ha poäng i ryggsäcken. Det här var ju någonting annat. Det här var ju en seger som var liksom kolla vad vi håller på att bygga upp.
Nej, men jag håller med. Jag menar, vi ska heller inte förminska Ödegårds insats, men att det är trojkan som gör mål. Jag nämnde det i svepet kring Barcelona. Så det är viktigt att målen kommer på rätt spelare i vissa perioder av ligan eller av säsongen. Och att det är Smith Rowe, Aubameyang och Saka, de tre som ska göra målen, de tre som ska göra assisten, för de gör ju varsin ass också, Saka och Rowe, Smith Rowe. Så det betyder ju så jävla mycket att det känns hyfsat solid bakåt dessutom. Men att få igång offensiven.
Och jag tycker att du gör en bra parallell där till Barca, för att var det någonting Barca behövde igår så var det ju just det att Ansu Fati kommer tillbaka efter nästan ett år, hoppar in och gör mål direkt med tian på ryggen, med någon slags liksom ett budskap om att vi är inte döda än, alldeles oavsett vad Koeman sitter med för kommuniké på presskonferensen här i veckan och liksom ursäktar sig och garderar sig och brasklappar och säger snälla stötta oss även fast resultaten kommer vara jävligt motiga här nu framöver. Alltså att Ansu Fati hoppar in igår och gör mål direkt, jag tycker ändå det är liksom, det blev en liten påminnelse om att just det, de huserar ju ändå ganska många bra, unga, individuella spelare som kan på egen hand gräva fram poäng, gräva fram vinster. Kanske inte att liksom, det säger att Barca kommer vara med och slåss om vare sig ligatitel eller Champions League-titel. Det må hända, men alltså, signalvärdet i att Ansu Fati hoppar in igen igår, gör comeback och gör mål, enormt.
Ja. Det är det ju verkligen, det är det. Och jag menar så här, lite som med Arsenal vad det gäller Barcelona, så behövs alla segrar. Allting som är positivt, allting som kan bidra till optimism i truppen är på något sätt fundamentalt i det här läget. Och så kan man dessutom få lite bonusar som att så, Ansu Fati tillbaka, gör mål direkt och sådär. Så kan ju det faktiskt betyda mycket, speciellt i den här perioden som vi befinner oss i nu med match var tredje dag för Champions League-lagen. Och att då kanske komma in i en liten, ja, men lite streak och vinna 2, 3, 4 raka matcher. Det kan ju bli säsongsdefinierande i slutändan.
Absolut, jag menar Arsenal borde ju verkligen kunna slå mynt av att de inte har en enda Europamatch att tänka på här nu. Utan att de bara kan fokusera på ligaspelet.
Jävla bra för Arsenal att de inte hamnade i Conference League. Alltså. Det hade bara stört. Men de behöver väl inte hålla på att lufta truppen och göra alla spelare nöjda. De ska ju bara spela med den här starten och knappt byta överhuvudtaget. Alltså, de har 11 nyckelspelare. In med dem. Kör dem. Jag vet inte vad de byter in mot Spurs. De byter väl in typ Maitland-Niles, va?
Nej, men det är 80-plus-byten i en ganska så bekväm tvåmålsledning. Så att det var väl snarare bara för att bränna lite tid som Arteta gör förändringar här.
Samtidigt lite skört då, med nyckelspelare såklart. Men ja, det är ett steg framåt. Vi är denna vecka sponsrade av Rocker. Appen, ni vet. Där man samlar finansiella tjänster på ett och samma ställe. Det är inte din nya bank, däremot så kopplar du på din bank, dina kort, där du får alla dina köp och en massa andra smarta funktioner samlade på ett och samma ställe. Vad sägs om det här flödet till exempel med era utgifter, kanske ditt kort och dina räkningar som du har betalat via din bank samlade på ett och samma ställe. Det är faktiskt en otrolig hjälpreda att ha i vardagen. Nu har man dessutom lanserat det mattsvarta rockerkortet. Detta är ett kostnadsfritt Visa-kort som man enkelt fyller på med Swish. Jajamensan, ni hörde rätt. Det är bra att ta med sig utomlands nu när man kan börja resa igen. Fyller man på det enkelt och ingen valutaväxlingspåslag. Det är gratis reseförsäkring som ingår utan självrisk och gäller för dig och din familj eller upp till 3 polare. Kortet kan kopplas till Apple Pay eller Google Pay. Tänk om ni står där nere i butiken och har glömt ert kort. Då plockar ni bara fram telefonen. Man har också möjlighet till cashback med kortet och detta upp till 500 sekiner i månaden. Just nu har Rocker en kampanj till alla de 20 000 första som skaffar detta kostnadsfria Rocker-kort och genomför 3 köp innan sista oktober får 500 kronor som laddas på kortet. Finns ingen anledning till att inte ladda ner Rocker. Tvärtom, appen är gratis och den finns i App Store och i Google Play. Så nu när ni hör detta går ni direkt in och laddar ner Rocker-appen. Och glöm heller inte bort att skaffa det mattsvarta Rocker-kortet. Vi säger stort tack till Rocker för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi är denna vecka sponsrade av Myrkvist och på begäran av er, ja, kära lyssnare, så har vi nu förlängt kampanjen hela månaden ut. Och ni som inte minns kampanjen, så handlar det om att med koden Toto, stora bokstäver, versaler, så får ni alltså ett exklusivt skoblock i cederträ på köpet när ni klickar hem era nya fantastiska skor från Myrkvist.
Det är med stor stolthet jag säger det. Jag förstår att Myrkvist är Sveriges snabbast växande skomärke med tanke på vilken otrolig kvalitet deras handgjorda skor håller. Handgjorda i Portugal och material då inköpta från de finaste garvenierna i Europa. Jag som har bott i Florens, ja, jag är väldigt kräsen med mina skor. Där finns det ju dels väldigt många garverier men också väldigt många skomakare. Och jag kan säga att Myrkvist, de håller absolut toppklass.
Gå in i butiken eller gå in på myrkvist.se. Ni frågar, vi fixar såklart hela månaden ut. Koden är Toto i versaler. Vi säger stort tack till Myrkvist.
Hör du, på tal om T-korsningar, kort bara, när tror du Bruno Fernandes slår en straff igen för Manchester United ifall Cristiano Ronaldo finns på plan?
Det vet nog bara Cristiano Ronaldo. Så förmodligen aldrig mer.
Det är en av de grövsta missar jag sett från en straffpunkt på bra många år. Mm. Och då ska man komma, alltså så här, visst, det finns grova missar och det finns patetiska missar, men som kanske slås i lägen där man leder med 3 mål eller något sånt där. Då kostar man på sig att gå för klykan men får en felträff och så drar man den 5 meter över. Eller det är någon... Aj, för sig, jag såg Luckman i Fulham för något år sedan, va? I uddamåls underläge, pressat tabelläge också, borta mot West Ham tror jag det var, på tillägg tid, när han drar den sämsta Panenka som slagits. Det var en hädisk miss. Men alltså, många kommer säkert ihåg Bayerns straffmissar mot Basel här för några veckor sedan i conference-kvalet. Paulinho drar ju någon över, Bojanic drar någon över. Mm. Men alltså Bruno Fernandes straff, den är så mycket sämre och längre över än de där missarna. Att det var liksom, för jag snackade med det här just med Fantomen igår också, han sa det, men alltså, var det liksom Paulinho och Bojanic dåliga straffar? Då sa jag, nej, alltså mycket, mycket sämre. Alltså det, Bruno Fernandes straff, det är bland de sämsta straff jag sett. I det läget också.
Mm. Ja, men alltså, det Bayern pysslade med var en alldeles egen liten verksamhet. Jag tror inte vi ska jämföra någonting med just den straffläggningen.
Nej, men det var bara så här dåliga straffar över top of mind. Och vi ska inte fastna i Manchester United igen och Ole Gunnar Solskjær igen. Vi kan väl bara krasst konstatera att den senaste tidens resultatrad alltså innehåller en torsk borta mot Young Boys i Champions League-premiären, att man redan är utslagna ur ligacupen och att man nu torskar hemma mot Aston Villa i en ligatopp där City, Chelsea och Liverpool givetvis inte kommer bjuda in speciellt många fler om man håller på att tappa poäng titt som tätt. Nu kommer Villarreal till Old Trafford i veckan här. Och även fast Ole Gunnar Solskjaer har ett nykritat kontrakt och inte verkar ska någonstans, så är
vi
det
kan
ju
inte
ändå
bara ifrågasätta honom, nej, du tror att han ska få sparr. Eller ifrågasätta
honom
kan vi göra, men
inte. Jag säger bara att ett poängtapp här för United, kanske rent av en torsk. Alltså om Chelsea går in i ett bekvämt dubbelmöte med Malmö, så går United in i ett dubbelmöte med Atalanta i omgång 3 och 4. Alltså det kan bli en riktigt blodig oktober för United och Ole.
Fan, vad äggad jag blev när du sa det kan bli en blodig oktober. Jag ser fram emot bloody oktober. Och det, ja, alltså, det är många lag som kan hamna där, menar jag.
Absolut, alltså, absolut.
Tidiga tåg går.
Ja, typ Roma, för det var det jag skulle komma till vad gäller T-korsningar. Alltså, det blir väl inte så mycket mer smekmånaden är överläge än igår när Sagnolo greppar tag i paketet, kliver av Olympico-mattan och liksom ska giddra upp mot läktaren. Tung, rättvis derbytorsk. Man har torsken mot Hellas här på näthinnan
med
nyligen.
Med samma siffror också.
Ja, exakt. Alltså det som såg så oerhört bra ut, det svänger ju så jävla snabbt, och det känns som att det svänger lite snabbare med José Mourinho som tränare. Alltså allting blir så mycket mer uppskruvat.
Mm. Nej, men det är väl det han gör, José Mourinho. Skruvar upp saker och ting på gott och ont. Och inte minst då känslor. Men jag tror inte Roma med den truppen man har, det är en fin trupp, inte det. Men jag tror inte Roma är redo att ta upp någon kamp i den absoluta toppen. Alltså jag ser Napoli, Milan, Inter, Juventus kommer komma dit vad det lider också. Som mycket mer stabila. Och lite liksom... men det svåra med den italienska fotbollen och topplagen där är ju att vi har inga Tuchel-eror, vi har inga Klopp-eror, utan vi har ny tränare i Napoli, ny tränare i Inter, ny tränare i Juventus, ny tränare i Roma. Det enda laget som jag också tycker ser lite stabil ut, alltså Napoli är fantastiska, men det är tidigt på säsongen. Men som jag känner igen och som jag vet vad jag får från, det är ju Milan. Alltså jag vet vad jag får från Milan. Jag kan garantera att de är med i toppen när vi vänder på serien. Jag tror att Napoli kommer vara där, men jag känner inte garantin.
Nej, alltså visst. Jag tycker att det är svårt överlag den här säsongsinledningen att dra några garantier. Vi var så jävla självsäkra förra veckans andra avsnitt. Vi var så rätt på det kring så mycket, tyckte vi. Nu står man här och vacklar och, nej, och känner att man inte riktigt vet någonting. Nej. Men på tal bara om blodiga oktober och kommande spelschema här. Den här derbytorsken ska ju nu för Romas del följas upp med en sån här riktigt pittig bortamatch i Conference League mot Zorya Luhansk. Alltså är det den sista uppgift man vill ha efter en svidande derbytorsk?
Jag tror man får skita lite i den matchen. Man får åka med Primavera-laget typ. Ja. Några vissa spelare åker inte ens dit.
Sen är det ju sån mega key 3 att ta hemma mot Empoli i helgen. Ja. Det är liksom det är nyckelmatchernas nyckelmatch. För att skulle man tappa poäng där, ja, men då drar det ihop sig på andra sidan då landslagsuppehållet med Juventus, Napoli och Milan på 4 omgångar för Roma.
Fast sett alltså... Roma Empoli en gång på Stadio Olimpico. Jag kommer inte ihåg varför. Det var jävla ta sen. Roma vann med 2-0 här för mig. Ah, skitsamma.
Pang-anekdot. Ah. Jävla pang-anekdot du smyger in här. Det är bara lyfta på hatten.
Det är måndag. Man får bjuda lite på sig själv.
Nej, men håll med om att det här uppskruvade tonläget kring Roma, som verkligen är som du säger, på gott och ont, nu snarare kommer ligga dem i fatet. Alltså att det blir man har liksom gläntat på dörren till titelstrid och det nya, stygga, stora Roma med Mourinho i spetsen. Alltså, nu går man in med en, tror jag, lite så här, bottnar vi verkligen i den här änden av poolen? Kan vi ha på oss den här kostymen när vi ska upp mot Juventus, när vi ska upp mot Napoli, när vi ska upp mot Milan på 4 omgångar under 2 veckors tid?
Ja, absolut, absolut. Samtidigt så känner jag liksom att jag skulle vilja
ta något grepp i Lazio-änden också och hylla det projektet. Jag hörde, ni pratade lite om det i Europa-studion igår. Och alltså dels Maurizio Sarri, som jag säger i svepet, som det finns någonting så älskvärt kring. Att man, det är lätt att raljera lite kring Maurizio.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sarri med hans fimp och att han dricker mocha. Du vet att han dricker Lavazza, va?
Det är klart han gör.
Ja, det kanske inte är klart, men han dricker ju Lavazza Rossa. Det är hans favoritkaffe, jag har tillskansat med informationen.
Qualità Rossa.
Exakt. Lavazza Qualità Rossa. Jag fuskar lite när jag säger det. Nej, men alltså dels det sportsliga projektet, om vi lite kan vara lite så slarviga med Ilgitare, med Lotito, som man också inte, precis som Maurizio Sarri, inte riktigt tar på allvar, utan de är karaktärer i toppfotbollen. Alltså de är nästan som seriefigurer i toppfotbollen. Alltså när Claudio Lotito kutar in på Areki-stadion och drar baksidan liksom. Det, när det är mammans barns pungkulor, han säger fel idiomer. Det finns ju någonting med Lazio som är svårt att ta på allvar, tycker jag. De är lite som en Buster-serie i toppfotbollen, tycker jag. Med de färgstarka karaktärerna, men är också väldigt älskvärda. Jag tycker ju om Lazio, men samtidigt så kan jag skratta lite åt Lazio ibland också, och det gäller ju definitivt inte bara Lazio. Det finns ju fler italienska klubbar, men de går någonstans i bräschen. När Zamparini la ner sin verksamhet nere i Palermo, så tycker jag ändå att de går i bräschen, men därför är det extra älskvärt när det går bra för dem.
Där i somras när de, vad fan var det de lyckades med? De fakturerade fel portugisisk klubb.
Ja. De skulle fakturera Sporting, tror jag. Men de fakturerade typ Sporting Bra eller någon annan Sporting liksom klubb. Får vi tillbaka våra pengar. Där vet man att portugiserna håller hårt i kulen när de kommer. Mm. Jag tror skickade över typ ett gäng millar euro eller någonting sånt till fel bankkonto. Men så här, Filipe Andersson kom tillbaka. Hur många liksom viftade inte bara bort den värvningen? Han gör liksom 1+1 i derbyt.
Det är också Pedro, helt sjukt hur rapp han ser ut, trots att han liksom kommer med några nya brassekilon på torson.
Han ska bara
smattrar om de där benen. Ja.
Nej, men så här, vissa spelare ska bara befinna sig i en miljö. Alltså där flyger det, där trivs du med livet, där är allting bra, där kanske du får ha något extra kilo, det gör ingenting. Och det är så Filipe Andersson trivs. Han ska inte vara bäst i världen, han ska vara bra i Rom, han ska avgöra derbyn för Lazio. Alltså det är så jävligt, jag älskar den typen av spelare som vänder hem och bara landar i att vänta, det var ju här jag skulle vara, vad håller jag på med?
Jag måste säga kring Lazio, så tycker jag att det är imponerande hur man bara några månader efter den så hyllade, med rätta, uppburne Simone Inzaghis exit har liksom en trupp, ett lag, en tränare och en klubb som bara liksom söndrar ut att vi är typ på en bättre plats än för ett halvår sedan. Och det trodde man ju inte. Man gick ju bara och väntade på att Simone Inzaghi skulle lämna för något större, skulle lämna för något randigt. Och då var ju min liksom direkta känsla på det: undra vart Lazio kommer ta vägen då, undra vart det lämnar Lazio. För känslan var ju inte att Lazio skulle på nedgång resultatmässigt lyckas ersätta Simone Inzaghi med en tränare som typ känns bättre.
Ja, men det finns så jävla mycket med det här laget. Liksom Pepe Reina i mål, Mm. Alltså bara det är en Buster-tidning. Lukas Leiva på mitten, han var ju slut för flera år sedan tyckte ju folk, men gör det ju jättebra där. Alltså köttslaktaren från Albanien Moriki kommer in som inte kan göra mål, men han ska in där och liksom kriga och stångas och han, jo men det är också så jävla älskvärt liksom. Cataldi tillbaka, sitt Lazio, där är Luis Alberto, alltså Acerbi som hade pungcancer som kom tillbaka och, ja, men det,
Hysaj det, dyker upp också, gör livet
såklart,
Hysaj surt.
Ska dyka upp i det här och sen Maurizio Sarri som förfogar över det här laget. Jag älskar fan Lazio.
Ja. Bara ifall någon undrar, alltså jag tycker ju att det är en skämtstraff som Roma får.
Ingen kan ju tycka att det är rimlig straff.
Ja, och varummet och
jo, men de har ju på tal om egna små verksamheter, så i Italien så jag vet inte vad de gör, sitter och hudar i de där varummen och sen så helt plötsligt kommer en straff. Alltså, nej men helt ärligt. Jag hade ju
givetvis skamlöst tagit en poäng om det hade slutat med 3-3.
Såklart.
Och kvittering och glats åt den. Men jag kan ju för Lazios skull och alla supportrars skull ändå känna att det blev någon slags moralisk rättvisa i att den där straffen inte kostade Lazio några poäng. För det var ett skämt till straffbeslut måste jag säga.
Ja. Nej, men så är det.
Ja, men man ska jobba för att liksom då kollektivt få bort så kallade soft penalties. Alltså visst, det är en liten touch på Akpros vad knä shorts från Saniolos tå. Men det är väl för alltså så här, ska inte det få ske eller?
Ja, det där är ju Italien kanske varit världsmästare på.
Ja, men ska man dela ut straff Italien, för
just
det där?
Att så här, ja, men det var touch. Och jag vet hur man pratar i och med att jag sitter och kollar på alla jävla studios. Ja, men det var ju touch. Ah, ja, okej. Okay, alla bara, ja, det är
ja,
sant.
Ja, men då
det
så, case closed. Då, så,
case det closed var, ja. Men det är
det
inte
var
closed.
Touch. Nej, exakt. Det måste kunna vara kontakt utan att man för den saken skulle då liksom till 100% ska rättfärdiga en straff. Alltså det är en straff vi pratar om. Det är ett mål till nästan 76% sannolikhet inom fotbollen. En sport där mer än 2 mål per match är över snittet. Alltså då kan man inte hålla på och dela ut straffar bara för att det har varit en liten kontakt. Då är det ju bara lägga sig varje gång du får en hand i ryggen eller en kontakt överhuvudtaget med någon fot i någon liksom duell. Ja, men det var ju touch. Jaha, men då är det bara lägga dig ner. Det var så jävla skevt att den där straffen står. Vi kanske ska börja runda av dagens episod, Thomas, eller vad säger du?
Det känns som att det har gått snabbt genom det här avsnittet. Samtidigt så är det så här, det är Champions League i veckan. Man kan inte hålla på och älta helgen allt för mycket, tycker jag. Och jag tycker dessutom att vi är inne i en period där allting snurrar så jävla snabbt med alla matcher. Och det har varit midweeks och nu är det Europa. Att det inte går att... Nu är vi jävligt bra på det. Kanske lite för bra på det, men att dra för stora växlar av enskilda resultat.
Jag känner att vi har liksom vårt självförtroende har fått sig en törn i det här avsnittet. I alla fall mitt. Många spaningar och känslor som totalt har vänts upp och ner på bara någon eller några matcher. Ja. Kanske ska man försöka boosta sig själv då med att hämta hem Getafe att åka ur La Liga, som man konstaterade till Adam Pintorp när han gästade oss för några veckor sedan. 7 matcher, 7 förluster, 2 gjorda mål. Alltså det är tyvärr bara för Getafe att kasta in handduken.
Det är ösmo i Sanktans siffror liksom.
Alltså dina Sanktan och pojk och flick fotbollsreferenser. Hallå,
alla vill spela fotboll
dö.
I Sanktan.
De måste dö.
Alla fattar precis vad jag menar. Alla förstår precis vad jag menar.
Som jag längtar till att Bayerns flickor 09 säsong ska ta slut. Att
det
blir ett uppehåll.
Vi borde prata mer om det. Borde prata mer om det alltså. Ska jag vara ärlig.
Ja, nej men jag finner i alla fall någon slags tröst i att man i alla fall fortsatt verkar vara rätt på det kring hopplösa Getafe post Bordalas.
Ja, kul då att du har Getafe mer in i den här Champions League veckan när du ska sätta det där.
Det är jag och Getafe.
Ja, med självförtroende. Efter att ha fel i varje spaning så ska du säga hej och varmt välkomna till Champions League-studion. Nu åker vi.
Innan vi tar tag i kvällens matcher har ni sett La Liga-tabellen. Där ligger Getafe dyngsist. Någonting jag var tidigt på.
Ja.
Eller vad säger Olof Mellberg?
Ja, precis. Vad säger Olof Mellberg? Sen har vi lite fem minuter här med fantomer också. Jag ska förklara hur jävla dåliga Getafe faktiskt har varit.
Ja. Ja. Hörrni, på tal om Champions League så är det ju en ruskigt smaskig omgång två som stundar. Lyssna bara på tisdagsmenyn. Det börjar 18.45 med Ajax mot Besiktas. Ska Sebastian Allaire döda skytteligan redan efter två matcher? Och samtidigt i Ukraina, De Serbis Shakhtar mot Inter. Oj. En liten aptitretare det är inför 21-matcherna som då bland annat innehåller Milan mot Atletico Madrid, Porto mot Liverpool, men framför allt PSG mot Manchester City.
Är det tisdagsmenyn alltså?
Det är tisdagsmenyn.
Och då kan vi inte prata om onsdagen.
Nej, och det kan vi ju bara kort göra nu, för på onsdagen så fortsätter ju festen. Då öppnar vi studion redan 18.00 i och med att Malmö FF spelar borta mot Zenit avspark 18.45. Sen fortsätter den här kvällen rätt in i 21-matcherna och där har vi då bland annat då ett pressat Manchester United mot Villarreal, men kanske framförallt då Juventus mot Chelsea, där jag har utlovat minst en poäng till de regerande mästarna.
Det låter bra, Gugge.
Det är väl det minsta man kan säga om det som väntar. Ni är varmt välkomna att titta på. Gugge öppnar studion både tisdag och onsdag, och ni vet ju att ni streamar alla matcher från Champions League hos Telia och C-more. Gå in på telia.se/sport eller c-more.se/sport och landa det abonnemang som passar just din plånbok och ditt fotbollsintresse allra bäst. Men det finns ett par riktigt jävla vassa lösningar där borta som man kan landa här för att inte missa en enda spark från världens bästa klubblagsturnering.
Och du vet vad som gäller för att man ska hänga med även i pallet med all fotboll som spelas.
Är det att bryta av med Hockey Torsdag?
Ja, det är ju på torsdag. Då kan man ju definitivt göra det, för då har vi stängt Champions League. Då är det ju trötta Conference League och så. Då kan man ju definitivt köra torsdagshockeyn borta med mig och Fimpen och så. Nej, men det gäller att vara lite klar i pallet. Det är det jag pratar om.
Mm-hmm.
Det gäller att ta en Celsius. Är du med?
Ja, nu börjar jag förstå.
Ja, nu börjar du fatta. Nej, men det är 200 milligram koffein. Men sen så är det ju också väldigt mycket bra saker nerproppade i en Celsius. Känn bara på det här, Gugge. Grön teextrakt, ingefära, 7 olika vitaminer, guarana och så vidare. Man dricker Celsius som en del av en varierad och aktiv och hälsosam livsstil. Och det har ju både du och jag. Eller vi försöker ha det i alla fall. Celsius, framtidens energidryck, men som redan är här. En sån sak. När vi ändå är inne och snackar om varumärken och så vidare, Gusten. Jag har lite tips till dig. Vill du höra eller?
Jag är alltid idel öra.
Ja, du har alltid idel öra. Ja, men jag tänker att ute på Hattudden, va? Det är mycket jobb där ute, är det inte det?
Det är det.
Alltså, du har en ganska stor träd. Har inte du lite skog där ute också, Gugge?
Det är parträd.
Parträd. Men jag tänker framförallt nu när liksom hösten stundar och sen så kommer den första snön. Och då, det första du kommer göra, jag vet det för jag känner dig, det är att du kommer vilja ha en snöslunga. När det blir mycket. jag sett dig skotta den där uppfarten. Men du vet, nu kommer ett växthus och så ska det hållas rent runt det. Du kommer inte orka, så du kommer vilja ha en snöslunga. Och då vill du handla miljövänligt, det vill säga second hand. Du vill fortfarande handla premium, så du vill ha det bästa. Ja, men då går du in på Tradera och sen så tar du mitt tips. Då går du in på trädgårdsmaskiner, trädgård och växter, trädgårdsmaskiner, snöslunga, och sen kör du bara högsta pris i filtrering. Så ser jag överst här, bensinmotor 6,5 hästkrafter, fyrtaktsmotor, snöslungemotor. Alltså, kan även funka som jordfräs. Det är så mycket bra grejer inne på Tradera. Själv ska jag in och köpa lite Lego. Jag tänker liksom så här, om jag är Lego, alltså det är så mycket och så blir det bara liggande. Då är det bättre att vi köper av varandra på ett grönt sätt
och dessutom mycket billigare. Men fortfarande, jag ser här, när man kollar på Lego så får man dem i boxar, allt är uppställt, så det är ju som att köpa nytt. Fynda bland över 1 miljon unika fynd. Vi har över 3 miljoner personer inne på Tradera. Se till att ta del av det du också. Och Gusten, tjacka den fin snöslunga.
Många vassa tips här från Wilbur José i slutet av avsnittet. Han hämtar liksom hem det efter en av de svagaste anekdoterna i poddens historia. När Thomas alltså var på Roma Empoli av oklar anledning för några år sedan. Roma kan eventuellt ha vunnit med 2-0, men han vet inte riktigt. Hörrni, vi ses i Champions League-studion, hoppas jag. Annars så hörs vi om några dagar igen. Vi kanske för alla laziale där ute ska avsluta med någon molare maj.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Och det säger du som romanista och det är stort av dig, men det måste vi göra. Och det är också på tal om ett underskattat lag, en underskattad klubb. 2021, så är det en underskattad jävla in.
Ja, men det har vi väl slagit fast ett par gånger.
Kanske vi har, under, men det var länge sedan vi gjorde
under
det.
Under våra
vi
gör år av poddande tillsammans.
Vi har många nya lyssnare, ska jag säga, Gusten, sen ja. Bara ett år tillbaka. Vi har säkert dubblat sen.
Vi lyfter på hatten för Sarri, Lazio som alltså vinner Rom-derbyt rättvist. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra till dess. Njut av Champions League-fotbollen här nu tisdag, onsdag, så ska vi ha en jävla kanonvecka. Ciao tutti!
Ciao tutti!